Ja, i sommar här när vi haft kafégudstjänster så har vi ju läst under, jag läst i Johannes evangeliet. Och vi har haft en bibelläsningsplan och vi har haft appar och vi har verkligen laddat i att läsa ur Johannes evangeliet. Jag tycker det är ett bra tillfälle under sommaren att kunna få fördjupa sig så här i ett evangelium på det här sättet. Och nu har vi kommit till sjätte tillfället. Och idag så är det ett bibelstycke som är då från kapitel 16, vers 5 till och med hela kapitel 18 är det. Det är långa stycken det här. Det här är ju en utmaning när man ska predika. Att, vad ska man fokusera på? Vad ska man gå in på lite djupare då? Men först får vi få en liten överblick. Vad handlar de här kapitlen om egentligen? Jo, vi befinner oss tiden strax före påsk. Jesus sista påsk och korsfästelsen. Vi kan se att Jesus, han talar till sina lärjungar i kapitel 16 och 17. Han undervisar sina lärjungar. Kapitel 16 så talar han om hjälparen som kommer att komma. Sanningens ande, den heliga ande, parakleten. Den som kommer att leda er in i hela sanningen, som det står i den 13 versen. Och att den heliga ande kommer först efter det att Jesus har farit hem till sin far. Ganska roligt att läsa det här kapitlet tycker jag. Lärjungarna verkar ju inte alls förstå allt Jesus säger. Och Johannes återger det här på ett spännande sätt. Johannes beskriver hur viskningarna är mellan lärjungarna. Det där förstår vi inte riktigt. Och så går man vidare. Det här tycker jag ger en trovärdighet till historien att den verkligen har ägt rum. Kapitel 17 sen, ja men då har vi Jesu översteprästliga förbön. Och det kanske är där jag kommer att befinna mig mest i den här predikan. Ni vet, det här är ju en referens till Gamla testamentet. Israel hade ju överstepräster. Och översteprästens uppgift, det var bland annat att be för Israels folk, be för syndoffren, för att på så sätt uppnå en försoning mellan Gud och Israels folk. Den här bönen som Jesus ber, det är ju något form av crescendo av Guds uppenbarelse. Det är en väldigt vacker bön som skiljer sig från den bön som han lärde sina lärjungar. Han lärde ju bönen Fader vår, att lärjungarna skulle be Fader vår. Men vi kan se här att Jesus ber för dem som har kommit till tro på honom i den här översteprästliga förbönen. Och så kapitel 18, där från skärtorsdagen så kan vi läsa om Jesus sista påsk. Vi kan läsa om Judas förräderi, om hur Petrus förnekar Jesus. Och senare i Johannes så kan vi också då läsa om hur Jesus upprättar Petrus. Och bara det här är ju värt både en och flera predikningar om just hur Jesus upprättar Petrus. Jesus kommer också inför översteprästerna som anklagar honom och de vill få honom korsfäst. Och så står han därefter inför Pontius Pilatus, den här, får man kalla honom, karriärtjänstemannen. Han var ju i alla fall inte ifrån det området. En del menar att till och med att han var ifrån norra England eller Skottland. Då. Finns det en? Men det är ingenting som man vet säkert. Men han kände i alla fall inte till den här trakten särskilt bra, den traditionen eller den kulturen som var där. Pilatus, han förstår att Jesus är oskyldig. Men han är ju väldigt rädd för prästerskapet. Han är ju rädd för dem. De har ju hittat hans känsliga punkt. De hotar med att ange honom till kejsaren. Att han inte är lojal till kejsaren. Att han inte gör ett bra jobb och så vidare. Ja, det där är jobbigt för Pilatus. Men om man bara ska sammanfatta. Vad vill Johannes ha sagt med sitt evangelium? Ja, alltså, man skulle kunna sammanfatta det i tre punkter. Johannes vill få oss som läser evangeliet att förstå att Jesus är Messias. Messias, det är ju den kung eller fridsfurste som judarna, israeliterna, hade väntat på under en så lång tid. Man hade ju en bild av vad Messias skulle då vara, en stark ledare, förmodligen också en militär ledare som skulle kasta av oket från deras axlar, alltså få bort romarna som ockupationsmakt. Messias betyder en smorde, alltså man smörjer ju en konung när han blir kung. Och det är egentligen samma ord som i Kristus, det är bara det att det är grekiska. Det betyder också den smorde. Det andra Johannes vill få sagt är att Jesus är lösningen på människans och Israels problem. Och Israels problem trodde man ju var att det var Rom som var ockupationsmakten. Men hela mänsklighetens största problem är ju synden som Johannes pratar om. Synden, det här som skapar den här stora ravinen, avgrunden mellan Gud och människan. Och det är intressant att läsa Johannes. Man kan jämföra med Johannesbreven. I Johannes evangeliet så pratar, som riktar sig då till ännu ej troende, till människor som ännu inte har kommit till tro, så beskriver han synd just som att de tror inte på mig. Människorna tror inte på Kristus. Det är det som skiljer dem ifrån Gud. Och så vill Johannes få oss att förstå att Fadern och Sonen och Anden är ett. Eller Jesus, Anden och Fadern har jag skrivit där. Alltså det som vi brukar kalla treenigheten. Och det är nog i Johannes evangeliet som man kan se tydligast i Bibeln. Där framträder treenigheten allra tydligast, skulle jag säga. Johannes skriver mycket om det här och vi kommer att läsa en del om det. Begreppet treenighet, ja, men det finns inte i Bibeln, utan det är någonting som vi har namngett efteråt. Men vi kan se tydligt hur treenigheten framstår i Bibeln och i Johannes evangeliet. Treenigheten, hur fungerar det här då egentligen? Ja, vi kan läsa, ja, det finns ju med i hela Bibeln förstås, det här med treenighet. Och vi kan läsa redan det första kapitlet, nästan de första raderna i Bibeln. Skapelseberättelsen, så kan vi läsa i första Mosebok kapitel 1 och vers 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet, kan vi läsa. Guds heliga ande svävade under vattnet. Går vi vidare i kapitel 1 så ser vi i vers 26 att Gud sa: låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Har ni tänkt på det? Det här står i flertal. Det är som Gud talar om sig själv i flertal. Och nu, låt oss gå till Johannes och läsa. Jag tänkte att vi skulle läsa några verser först från Johannes 16 och sen hoppar vi in även i 17. Jag har mycket mer att säga, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och så hoppar vi en liten bit till Johannes 17 och de fem första verserna. När Jesus hade sagt detta så lyfte han blicken mot himlen och bad: Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Ja, den här texten beskriver ju något om relationen mellan Fadern och Sonen och Anden. Det står mycket om förhärligande och det ska vi prata om vad det betyder. Men vi kan se att den här relationen är i sig den mest fulländade, den mest perfekta och mest underbara relation. Den är gudomlig. Relationen mellan de tre personerna i Gud. Vad betyder ordet förhärliga? Jo, det betyder att prisa, att finna välbehag i, att glädja sig i någon eller något. Att förhärliga någon, det innebär då att man tjänar eller fogar sig efter honom eller henne. istället för att offra den andres bästa för att göra sig själv lycklig, så offrar man sitt eget bästa för att göra den andra lycklig. Ja, varför? För att den högsta glädjen, det är att se den andra glädjas och se den andra glad och nöjd. Vad betyder det då att Fadern, Sonen och Anden förhärligar varandra? Vi kan konstatera i alla fall att självcentrering, ja, det är motsatsen till att förhärliga varandra. Du kan ta två steg framåt, Andreas. Ett till där. Det innebär att man blir stillastående. Det här är en bild som jag hittade på nätet. Det står på engelska: The world does revolve around me. Alltså världen snurrar verkligen runt mig, och så står det me i mitten. Det här är liksom urtypen på självcentrering. Man blir stillastående. Är vi självcentrerade, så kräver vi att andra människor ska kretsa runt oss. Vi gör saker bara för andra, eller så länge det tillfredsställer oss själva, eller om det hjälper oss att nå våra mål. Ofta för att vi ska bli accepterade eller omtyckta eller älskade och så vidare. Och det här uppstod ju vid syndafallet. Innan så hade vi varit med i levt ett helt annat liv tillsammans i gemenskap med Gud. Jag kan gå ett steg tillbaks. Den treeniga Gudens inre liv är ju helt annorlunda. Det här är liksom ett försök till en bild till hur livet flödar inom Gud. Det här går ju självklart inte att beskriva med bilder på något sätt. Livet i treenigheten präglas inte alls av självcentrering, utan av ömsesidigt, självutgivande kärlek. När man gläder och tjänar någon annan, så går man in i en slags omloppsbana kring honom eller henne. Man är inriktad på den andres intressen och önskningar. Och det här skapar någon form av dans. Speciellt om det är tre stycken personer, där var och en rör sig runt de andra två. Var och en av gudomens tre personligheter är inriktad på de andra två. Ingen av dem kräver att den andra ska röra sig runt honom. Var och en kretsar frivilligt runt de andra två och låter sin kärlek och glädje och vördnad strömma över varandra. Fadern, Sonen och Anden, de älskar, de vördar och tar hänsyn till och glädjer sig i de andra. Och de underordnar sig varandra. Det här skapar en fantastisk, dynamisk och vibrerande glädje och kärleksdans. Och den här kärleksdansen, det låter, ja, vem har sagt att det är fel att dansa på så här? I den tidiga församlingen så hade man ett ord för den här dansen då. Perichoresis. Och härifrån så har vi fått ordet koreografi. Och bokstavligen så betyder koreografi att dansa eller att flöda runt på något sätt. Ordet koreografi idag betyder ju liksom hur man sätter samman en dans på något sätt. När vi förstår att Gud är treenig med tre personer där de underordnar sig varandra och ingen är mer än de andra, så förstår vi ännu mer vad det är som Jesus gjorde på korset. Jag tror en del har fått det lite om bakfoten och tycker att Fadern, det är en grym person, som en blodtörstig Gud som skickar ner sin enda son som ett slaktoffer och som skulle betala priset för alla synder. Sonen fick det verkligen tufft. Han fick det tuffa uppdraget, så att säga. Nej, Johannes evangeliet och hela Bibeln, de vill få oss att förstå på djupet att det är Gud själv som träder in i historien då Jesus Kristus föds i ett stall, och att det är Gud själv som går i döden för hela mänskligheten. Och det är för att han älskar oss så ofantligt mycket. Om Gud bara hade varit en person, hade han inte kunnat varit evigt kärleksfull. Det hade inte kunnat vara det grundläggande karaktären för Gud. Ja, han kan fortfarande vara allsmäktig, han kan vara starkast och han kan vara mäktig och så vidare. Men inte kärleksfull, eftersom det förutsätter att det finns någon att älska. Men eftersom Gud är treenig så är Gud allt igenom kärlek. Kärleken är Guds avsikt. Därför att han evigt i sin natur är en personligt ömsesidig kärlek. Den yttersta verkligheten är en gemenskap av personer som känner och älskar varandra. Och det här är vad universum och Gud och historien och hela livet egentligen ytterst handlar om. Om man hellre föredrar pengar eller makt eller status så framför mänskliga relationer så kommer man att falla hårt till slut. Och när Jesus förklarade att man måste mista sitt liv för andras skull för att rädda det, så återgav han egentligen bara vad Fadern och Sonen och Anden har gjort i all evighet. Man kan därför aldrig skaffa sig en självkänsla som människa genom att stå stilla så att säga och få allting att kretsa kring sig själv och sina egna behov och sina intressen. Är man inte beredd att inskränka sina valmöjligheter och ibland underkasta sig en del begränsningar som det kan innebära att gå in i till exempel ett fast förhållande på något sätt. Ett fast förhållande med Jesus Kristus eller ett fast förhållande med en kristen församling, en gemenskap eller ett fast förhållande med en man eller fru, så kommer man inte förstå hur allt hänger ihop och man kommer inte ha möjlighet att nå sitt rätta jag. Vi tror att världen är skapad av en Gud som är en gemenskap av personer som har älskat varandra i evighet. Och vi också då är skapade för en ömsesidigt, självutgivande, utåtriktad kärlek. Och då mår vi som allra bäst. Det är då vi har möjlighet att leva ut vår fulla potential. Självcentrering, det fördärvar det vackra som Gud har skapat. Eftersom personerna i Gud är inriktade på varandra att älska de andra två och inte söka sin egen ära, inte förhärliga sig själva, så är de alltså oändligt lyckliga. En väldigt svag jämförelse det här. När vi känner att vi har en djup vänskap med någon eller när vi känner att vi har en djup kärleksrelation med någon, visst känner vi oss väldigt mycket mer tillfreds då än i andra fall. På samma sätt är det för Gud. Gud är oändligt lycklig på det sättet. Men det här med att inte söka sin egen ära. Uppmanas vi inte i Bibeln på nästan varenda blad att vi ska upphöja Gud, vi ska lovprisa honom, vi ska tjäna Gud. Och vi sjunger lovsång, varje gudstjänst så sjunger vi lovsång om att upphöja honom. Jo, det är sant. Gud vill få vår lydnad och vår lovsång och vill att vi ska förhärliga honom, att vi ska prisa honom. Men det är för att han önskar vår glädje, att vi ska må så bra som möjligt. Han önskar vår glädje. Det är när vi upphöjer Gud och när vi inriktar våra liv på honom istället för på oss själva som vi har möjlighet att uppleva mening och glädje i livet. Och det här med att sjunga och tillbe, ja, det hjälper oss att bli lite mindre självcentrerade kanske. Och vi börjar röra oss i det här flödet runt att vi får sluta stå stilla, bli självcentrerade, börja röra oss kring andra, bli mer utåtriktade. Varför ville Gud egentligen skapa en värld överhuvudtaget med varelser som vi? Om han var oändligt lycklig, eller om Gud är oändligt lycklig i sig själv och egentligen inte behöver oss, inte behöver våran tillbedjan eller lovsång eller upphöjelse. Ja, vi kan läsa Johannes 17, vers 20-26. Vi kan ta något steg till där. Och här är det hur Jesus då ber. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Oj, vad mycket stoff det finns i de här verserna. Gud har inte skapat oss för att själv få uppleva den här oändliga kärleken som kommer av en ömsesidig kärlek och förhärligande, utan för att dela med sig av den. Se några andra glädjas och uppleva det här. Vi är skapade helt enkelt för att delta i den här dansen. Om vi inriktar våra liv på honom, på Gud, och tjänar honom, inte utav egen intresse, utan enbart därför att han är Gud, så börjar vi dansen och delar den här kärleken och glädjen han lever i. Vi är inte skapade för att tro på Gud i största allmänhet. Vi är skapade för att inrikta våra liv på honom helt och fullt. Och göra det till våra mål att lära känna Gud och tjäna honom, efterlikna honom och glädjas i honom. Tyvärr så gick ju dansen förlorad i samband med syndafallet. Vi blev stillastående, självcentrerade. När vår relation till Gud gick sönder så försämrade också våra relationer till andra människor, till oss själva och till skapelsen. Men Gud lämnar oss inte utanför dansen. Han bjuder in oss igen. Gud själv genom Jesus kom till jorden för att återställa den här gemenskapen med Gud. Hur är det då? Klarar vi av att dansa? Ja, den stora trösten. Ja, du kan ta tillbaks faktiskt. Jesus bad för oss som sitter här idag. I vers 20 så står det: men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Och det är ju vi. Vi har kommit till tro genom andras ord på något sätt. Någon har sagt så här att församlingen riskerar ju att dö ut bara på en enda generation, eller kyrkan eller församlingarna, om det inte är någon som delar ordet vidare. Vi har kommit till tro genom att någon har delat ordet om Jesus med oss. Det är viktigt att vi delar ordet med andra. I vers 21 så står det: jag ber att de alla ska vara ett och de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Oj, höga mål och höga ambitioner som Jesus har för oss. Vi ska vara förenade på samma sätt som Jesus och Fadern är ett. På samma sätt så vill han att vi ska vara ett. Det kan man kalla om en hög ambition och en målsättning. Ja, Jesus verkar tycka att det här var så viktigt. Att vi som tillhör honom ska vara ett eller eniga. Och vi vet ju att det här med enighet eller oenighet kan ju visa sig, eller inte, på väldigt många olika nivåer. Vi kan vara eniga i den lilla gemenskapen, mellan vänner, i familjen. Men det kan också vara i den större gemenskapen som vår församling. Eller till och med mellan församlingar och mellan hela samfund. Och det här bibeltexten brukar man ju ofta läsa om när det ska vara tal om just gemenskap mellan samfund och kyrkor. Och vi vet ju att vi har lite olika läromässiga synsätt. Vi har lite olika läror. En del samfund döper barn. Vi döper de som kommer till tro själva. Och så vidare och så vidare. Men jag tror att Jesu bön gäller ju även på den här stora nivån också. På den här lite högre nivån. Inte bara på den här mindre grupperna. Läraren är verkligen inte oviktig. Det är den. Men den får inte bli ett onödigt hinder för oss att uppnå andens enhet med andra kristna. Och andens enhet är ju det som är det övernaturliga, som bara Gud kan ordna. Där Gud verkar så att enhet uppstår. Och det här betyder inte att vi behöver kompromissa med det vad vi verkligen tror, utan vi kan ändå få möta andra människor och fortfarande stå för det som vi tror, som vi har tolkat Bibeln. Men vilken utmaning kan det inte vara i en församling att vara ett eller eniga? En församling som den här består av alla möjliga olika generationer, olika etniska grupper, olika länder, olika samhällsgrupper, olika utbildningsnivå och så vidare och så vidare. Och jag måste säga att jag är så glad för våran församling här. Där det finns just en mängd olika etiska grupper, människor från olika länder. Och så var det inte för 10 år sedan, 10-12 år sedan. Det här är verkligen någonting som jag ser som något bra, vällovligt. Att vi kan visa enhet trots att vi är så många olika människor med olika bakgrund. Jag har en vän som tog emot Jesus i tonåren och som inte kom från en kristen bakgrund, så att säga, en kristen familj. Och jag minns hur han beskrev det, hur han tänkte att vad ovanligt eller vad konstigt det här är, att jag träffar människor som jag aldrig andra skulle träffa, som jag inte alls delar intressen med. Jag har ju några helt andra intressen, och så träffar jag människor som inte vet ens vad det är för någonting jag sysslar med. Men han såg att det här var någonting fantastiskt, att få vara med i en sån gemenskap där det fanns så mycket olika människor. Det enda som de delade var tron på Jesus. Ja, Jesus säger också att människor tittar på oss och de ser om vi är oeniga eller om vi bråkar eller om vi är kärlekslösa. Men de ser också när vi älskar varandra. Och han skriver också i vers 21 att det blir ett tecken, ett vittnesbörd för dem. Då ska världen tro att du har sänt mig. Ja, vi behöver verkligen Jesu förbön för oss. Vi behöver Guds kraft i det här. För det behöver inte finnas enighet bara för att man inte bråkar. Enigheten Jesus önskar för oss är ju densamma som finns mellan personerna i Gud. Och det här är ju något mycket, mycket större då. Vårt mål är att vi ska vara eniga. Och till slut så kommer vi att nå målet när vi förenas med Kristus när han kommer tillbaka till jorden vid tidens slut här. Ett praktiskt sätt att främja enheten, gemenskap, och som är en frukt av en andens gemenskap, det är ju förstås att allt det vi gör eller det vi säger till varandra, eller ibland till och med också säger om varandra. Bibeln pratar ju väldigt mycket om tungan, eller pratar om tungan som en eld i Jakobsbrevet. En liten kroppsdel, men kan påverka så mycket. En eld, ja, det kan både ge någonting gott, det kan värma någon, men det kan också göra ont, det kan bränna någon. Och jag tror vi behöver påminna oss själva och varandra om att framförallt använda den till att prata om sådant som bygger upp och som uppmuntrar varandra och som leder till någonting gott. Ja, mycket, mycket stoff i de här kapitlen. Men vad är det egentligen som jag vill ha sagt idag? Jo, Gud är en, men det finns tre personer i den. Gud, Fadern, Sonen och den helige Anden. Gud i sig är den mest underbara och fantastiska och mest kärleksfulla gemenskap. Där de här tre personerna underordnar sig varandra och förhärligar varandra. Och det är ju ett exempel för oss förstås. Jesus vill att vi människor ska vara en del av den här dansen, av det här flödet. Att vara eniga på samma sätt som Jesus och Fadern är ett. Det vill säga en övernaturlig, gudomlig andens enhet. Vi behöver ju förstås Guds hjälp att klara detta. Vi kan nå en nivå av att ha trevligt och känna mysighet och så vidare. Men för den här djupa andens enhet så behöver vi Gud eller Guds ingripande i våra liv. Amen. Vi ber tillsammans där. Jesus, Herre, tackar dig för att vi får tillhöra dig, Herre. Tack för att vi får läsa ditt ord, Herre. Jag ber att du är helig ande, du ska guida oss och visa oss. Göra levande det som du vill göra levande för oss. Uppenbara det som du vill att vi ska förstå mer utav, som vi ska bli påverkade utav. Nu ber vi, Herre, att ditt bibelord ska få verka i oss, inom oss, Herre. Vi ber om din kraft, Herre, om din styrka i våra liv, Herre. Vi ber om enhet i de små grupperna, i de små gemenskaperna, Herre. Vi ber det för vår församling. Vi ber om ett beskydd över vår församling, Herre. Att det ska få finnas en andens enhet. Och vi ber det för hela kristenheten i hela Sverige, Herre. Vi ber, Herre, att du ska vara oss nära. Och vi överlämnar oss själva till dig. I Jesu namn. Amen.